Jag är så redo som ni kommer
bro.
Bli.
Det blir inte mer pepp än det här.
Nej, jag orkar inte stå här och vänta på en våg längre. Kasta mig på, utan jag bara paddlar igång nu.
Paddla nu.
Okej, det här är det 188:e va? Avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio finns jag, Ola Söderholm, och Moa Lundqvist, och vikarien i ordets allra mest positiva bemärkelse, Dilan Apak,
ja,
som är här och hjälper till i den ständigt personalkrisande podcasten.
Tack för det.
Kul att ha dig här.
Att ni krisar alltså.
Den enas kris är den andres
möjlighet.
Ja, någon slags möjlighet är väl. Det är inte bröd direkt.
Du får i
dig bröd på något annat sätt. Men det är så båda medlemmarna i humorduon Dilan och Moa här den här veckan.
Wow.
Yeah,
tänk att Lilla Drevet fick med både Dilan och Moa.
En hel duo.
Jävlar,
det är coolt.
Ja.
Dilan och Moa då kanske främst kända från olika Instagram-inlägg om hur oerhört bra det går med er tv-serien som ni har spelat in under våren.
Precis. Det har gått så jävla bra, Ola. Jag förstår att det känns surt att se så många positiva, härliga inlägg. Men det har varit så bra.
Sjukt bra.
Ja, det har verkligen varit bra, har man förstått på sitt flöde.
Men jag skulle inte ljuga.
Nej,
på Instagram. Jag är känd för att vara rå och ärlig.
Jag skulle kunna ljuga på Instagram.
Ja, det skulle
jag kunna. Ljuger ofta på Instagram om hur jag mår.
Ja, men ni har gjort en humorserie som ska gå på SVT i höst.
Ja.
Och inspelningen har varit en enda lång orgasm.
Ja, en jävla euforisk, sinnessjuk glädje.
Jag
konstant.
Rycker fortfarande lite.
Jag med.
Det har liksom skvätt ut från mitt Instagramflöde på mig när jag öppnat det.
Det var en enda stor squirt.
Ta din bästa orgasm och gångra den med 100.
1000.
Ta första gången du tog heroin och gångra det med 1000.
Ja.
Och sen får du en idé om hur inspelningen av Dilan och Moa tv-serien har varit.
Ja. Själva serien kommer att bli lite sådär.
Ja, det vet vi inte.
Inspelningen.
Fy fan vad
oj.
Det har gått så otroligt bra.
Ja,
det
har det.
Har Dilan och Moa kunnat fatta att de har fått jobba med alla dessa megagenier varje dag? Svaret är att de har inte kunnat fatta
nej,
det.
Nej.
Alltså det har varit för mycket att ta in.
Alltså jag är helt allvarlig.
Jag med.
Jag sitter inte och driver. Utan jag har fortfarande inte smält den här upplevelsen. Som var alltså våran inspelning.
Mm.
Men om det är inte till någon glädje så blev vi båda djupt deprimerade när det var över.
Mm.
Så nu har vi mått väldigt dåligt.
Jag mår ganska dåligt faktiskt.
Okej.
Okay.
Att det
kanske känns betryggande.
Att det ska vara skönt för min missunnsamhet och att ni har haft det så himla bra så att det var tråkigt när det tog slut.
Alltså det känns värre nu
då,
än när vi inte visste om ifall vi skulle få göra det.
Just det, ja precis. Jag har aldrig fått smaka på den här honungen då så nu mår jag mår bättre idag. Gillar ni, tycker ni att det var ett härligt sätt att uttrycka det på?
Det var fantastiskt.
Smaka på honung. Låt sig som en härlig fräsch kille som säger sådana saker.
Usch.
Ja, men det har varit, ja precis. Och Sissela Benn har regisserat, om man förstått också.
Ja.
Det var helt otroligt.
Det var ju också helt otroligt.
Ja. Hon är fantastisk.
Hon är det.
Ja, men kul.
Det ska bli
kul att se. Och också då att ni har gått ut så hårt med att det här är den högsta formen av konst och kultur som den här planeten har frambringat.
Ja,
så nu får vi alla se då i höst i SVT.
Ja.
Den här veckan så ska vi prata om, vad var det, utrikesminister Margot Wallströms tolkning av den feministiska utrikespolitiken, typ. Och om Alternativ för Sverige, det nya partiet för killar som prenumererar på The Golden Ones YouTube-videos ungefär. Och jag tänkte prata lite mer om min ambivalenta känsla för knytbluesmanifestationer som jag pratade lite om det förra veckan. Men apropå Margot Wallström så har ju hon varit här i Skåne.
Ja!
Eller hur? Hela FNs säkerhetsråd har varit här.
Hela Skåne har vibrerat.
Ja, de rullade ut röda mattan.
Ja, visst.
Ja,
miau.
Det är alla högdjur var här. Alla Gutierrez och alla de här profilerna vi känner och älskar. Men de har haft sitt FNs säkerhetsråd, de har haft sitt årliga informella arbetsmöte på Dag Hammarskjölds gård i Backåkra på Österlen. Och mötet har då handlat om framtiden för FNs fredsfrämjande arbete. framförallt då när det gäller Syrienkonflikten. Där läget har varit låst och alla varit jättearga på varandra runt förhandlingsbordet. De har inte pratat med varandra. Men vad är det då som kan överbrygga dessa till synes avgrundsdjupa konfliktytor?
En riktigt god buffé.
Nej. Jag har tänkt också en god middag.
Det är Österlen. Österlen. Ja. Såklart Österlen.
Och imorgon förmiddag så kommer säkerhetsrådet till Backåkra. Det blir nog bra, tror intendenten Karin Erlandsson.
Så den här mötesplatsen måste ju vara den bästa.
A wonderful place with a wonderful landscape and of course the symbol of Dag Hammarskjöld.
Deltagarna ska ha setts ledigt klädda strosa omkring i natursköna miljöer.
Att de nu förlägger detta möte på detta undersköna och renoverade Backåkra under Dag Hammarskjölds överinseende från himlen.
Vackra och tysta paradiset i Backåkra.
Och dessutom så visade sig den skånska landsbygden upp sig från sin vackraste och soligaste sida.
Jag vet att platsen påverkade Kofi Annan. Han gick runt här och han var mycket berörd.
Ja, ja men det är den dagen min lilla son tittar upp på mig med blanka ögon och frågar pappa, varför finns det krig? Så får jag förklara för honom att, jo men du förstår min son, det finns människor här i världen som inte har sett Österlen. Pappa, varför bråkar de? De har inte sett utsikten från Stenshuvud. Det är så. Nej, men visst kommer Ryssland dra tillbaka sitt veto om de bara får se ett rapsfält som är tillräckligt gult.
Ja.
Visst kommer regeringsstyrkorna och fria syriska armén sluta vapenvila om de får uppleva gryningen över Brösarvs backar.
Wow.
Visst kommer USA och Iran sätta sig vid förhandlingsbordet. Bara förhandlingsbordet finns i en tillräckligt pittoresk korsvirkesgård.
Ja, om de kanske får besöka Mandelmans. Slakta ett får tillsammans.
Ja. Äta sån kreps.
Bashar. Han är ju blodrädd i och för sig.
Assad.
Ja.
Är inte han tandläkare?
Ögonläkare. Vilket han blev för att han var för blodrädd för att bli någon annan läkare.
Okej, men kan det inte blöda ur ögonen då?
Tydligen kanske inte. Och det är något alldeles fantastiskt.
Om man ploppar ut ögonhålan kommer det väl ändå blod.
Ja, säg inte det till Bashar bara.
Det kanske är därför jag då är tjänstledig och jobbar som folkmördare istället.
Det var det mer behagligt.
Ja, just det.
Men det är ju mer att trycka på en knapp.
Ja, alltså. Precis.
Skönare psyket.
Han kunde inte ha några hantlangare som opererade ögon åt honom. Nej. Så då hade han närkontakt med blodet själv. Nej, men det är så. Österlen. Det är svaret på alla de här knutarna. Ja. De kommer bli ännu outhärligare, de här skattekverulantbrackorna på skånska landsbygden. Mm. I sin provincialism och lokalpatriotism. Om det blir fred i Syrien på grund av Österlens landskap.
Ja, då blir det ett jävla tjat.
Nej, men jag skulle vilja kasta in en liten brandfackla här. Att jag skulle vilja säga en sak om Österlen. Att visst, det är jättefint på Österlen.
Ja, det är det.
Men är det verkligen så exceptionellt jättefint.
För att vara i Sverige är väl det?
Ja, det är väl det.
Ett annat, alltså, ett ganska fult land.
Ja, skulle de någonsin, de får ju aldrig någonsin korsa gränsen till Norge, de här människorna.
Nej, för om de får se Norge kommer de ju veta att Österlen är ju ingenting.
Då är det ju en soptipp helt plötsligt.
Jag vet, ja.
Men har du sett Norge, Ola?
Har du sett Norge?
Jag har
Norge?
Sett Bohuslän, det är väl samma sak ungefär.
Nej.
Nej, det är verkligen inte det.
Jag tycker det är, alltså det är väl jättefint, men jag tycker att det är en hype som ändå är lite för stor, skulle jag säga.
Mm.
Att jag känner kanske mer som Håkan Juholt sa när han var med i SVT:s morgonstudion häromdagen. Och han pratade om sin roll som att han i sin roll som isländsk ambassadör försöker öka turismen till Sverige.
Han är det.
Från Island.
Ja. Precis, för att det är att det kommer jättemånga turister till Island. Ja. Det kommer en halv miljon amerikaner eller någonting om året. Ja. Han ska försöka locka in dem. Han ska någon turist, han ska stå och vara så här inkastare på ambassaden.
Did you like Island? Ja. Then you may also like,
precis,
Sweden.
De ska ha någon sån turistinformation på ambassaden i Island. När han ska marknadsföra Sverige. Så de då ska åka på nästa resa till Sverige istället.
Ah.
Och då fick han frågan här i morgonstudion om vad han rekommenderade med Sverige.
Och du har ju kommit på en slogan, har vi förstått, som lyder, ja, tyckte du om Island, då kommer du att älska Sverige. Vad är det vi har i Sverige som är ännu bättre än det som man får på Island?
Vi har våra stadskärnor, våra gamla städer, våra vackra, arkitektoniskt vackra städer.
Nej.
Vi har Norrbotten, vi har fjällen, vi har Gotland, vi har Öland, vi har Småland. Vi har så oerhört många delar av Sverige som är fantastiska. Österlen.
Mm. Ja. Men jag känner, han nämner ju mer Österlen som en av många, samtidigt som han nämner allt annat. Ja, du reagerar på det med stadskärnorna, det är ju lite svårt att förstå, för att
alltså,
det är väl det Sverige inte har, att samtliga städer mördades av Socialdemokraterna på 60-talet
och blev
klonade.
Ett gult hus i Gamla stan och alla bara, åh vad autentiskt, håll käften.
Nej, exakt, det är 200 identiska stadskärnor med en galleria där det finns Carling och en gågata.
De är inga höjdare.
Men annars, när man pratar om det här med, alltså jag tycker ju ändå att det är så här, att det på landet i Sverige är väl ganska fint att det, på många ställen. Att visst, det är jättefint på Österlen, men jag tänker att det är rätt fint ute i spenaten överallt.
Ja.
I Medelpad eller Västergötland eller var som helst. Om du åker ut utanför stan så kan du hitta platser som är nästan lika fina som Österlen.
Ja.
Mm.
Det kanske inte sista ordet är sagt här, men jag vet inte, jag känner ändå att Österlen, ja men det är ju, ja, det är kanske lite finare, men inte så jättemycket finare. Okay. Det är någon,
jag håller med dig, Ola.
Det är inte en så stark kategorisk åsikt här, det är bara att jag vill justera ner hypen lite grann. Nej, men jag kan tycka att Gotland är mer ett solklart fall, att där förstår jag hypen och att det har fått en status som ett snäpp över allt det andra jättefina. Mm. Att med Gotland känner man att här är det inte bara jättefint, utan här finns det bara ett adjektiv som återstår för den förstummade naturromantiken, och det är jättefint.
Ja,
ja, det är sant. Det är faktiskt jättefint. Och,
det är jättefint. Jag vill säga samma sak om Öland.
Ja, jag har knappt varit på Öland.
Jag tänker inte på dem som Sverige.
Nej.
Gotland och Öland.
Nej, okej.
Okay. Mm. Men det är bara en känsla jag har.
Okay.
Du är så anti-ö.
Det här är inte fastlandet.
Det här, då är det inte mitt land.
Det här kan jag inte ta på allvar.
Det är något annat.
Mm.
Men det är väldigt fint.
Så det är... Ja, men precis. Det är min brandfackla här då. Att visst, det är jättefint. Men är det så jättefint på Österlen?
Är det så fint att så vi kan avsluta jättefint kriget i Syrien?
Ja, exakt.
Men det återstår ju att se.
Borde de inte haft möte på Fårö istället kanske?
Ja, men skönhet är ju extremt relativt. Och jag menar, vi kan inte säga vad som är vackert förrän vi vet vad som händer i Syrien till exempel. Nu har vi fått någonting att ställa skönheten emot. Det tycker jag är bra. Som konstteoretiker. Som jag blev nu.
Men då, du menar att det är...
Alltså Österlen kommer vi veta är de facto en av de vackraste platserna i världen om det nu blir fred i Syrien. Mm. Om det inte blir fred i Syrien så har vi det fortsatt bekräftat att Österlen är fint, men inte jättefint.
Det här är liksom... Nu är det inte subjektivt längre det här med konstupplevelser, utan nu finns det ett absolut mått.
Precis,
på
nu har vi hittat ett absolut mått.
På skönhet.
Ja, och det är skönt.
Och det är hur liksom effektivt kommer det stoppa dödandet i Syrien.
Ja. Hur drabbande kommer Österlens natur vara för världsledarna? Mm. Att det rör dem till tårar, likt det rörde Kofi Annan, som ju sen till och med gifte sig med en svensk kvinna. Han kanske redan hade gift sig med henne, jag vet inte. De kommer älska våra kvinnor. Hör ni det? Det kommer bli fantastiskt.
Jag gifter mig med dig för Österlen, bara. Vill du komma nära Österlen?
Jag vill fråga er om ni känner till att Svenska Dagbladet har en ny satsning. En hashtag.
Nej, jag kommer inte in på den hemsidan.
Nej, jag är förvånad över att jag har kunnat få tillgång till den information som jag har som underlag idag.
Ja.
Men jag lyckades komma in på SVDs hemsida.
Jag tycker att allting är låst och även, det står bara så här, det är något jag har installerat som gör att jag inte kan läsa någonting.
Jag vet.
Det är väl att de har en betalväg helt enkelt. Och du vill inte betala 200 kronor i månaden.
Det är Guds hand. Det är en ridå för deras information. Jag vet inte vad det är.
Jag har tagit mig förbi den.
Det är inte så mystiskt.
Jag lyckades trotsa betalväggen.
Wow.
Och såg att Svenska Dagbladet har en ny satsning. De kallar hashtag svara på frågan.
Jaha.
Ja, och så här beskriver de den satsningen. 7 av 10 svenskar tycker inte att politiker svarar på frågor som ställs i debatter, intervjuer och i samtal med väljare, enligt SvD Sifo. I satsningen hashtag svara på frågan under valåret 2018 borrar SvD i de mest angelägna sakfrågorna med målet att få politikerna att ge tydliga svar. Okej. Okay. Intressant. Kul känner jag, för att jag är en av de här 7 av 10 svenskarna som har slutat kolla på nyheterna för att politiker aldrig svarar på frågor.
Mm.
Och jag känner att då kollar jag på The Walking Dead istället kanske.
Ja, något där man känner lite hopp.
Mm.
Man tänker att det är i och för sig att det är lite konstigt att ha den satsningen. Att det ingår i arbetsbeskrivningen som journalist.
Ja, det kan man. Det är verkligen en rimlig kommentar till
att
det hela.
Att det är så här, ha hashtaggen.
Hashtag.
De var problemet var att vi inte hade en hashtag. Mm. De svarar aldrig, men det är för att vi inte har kommit på en hashtag.
Alltså en hashtag är ju ett större driv i arbetslivet.
Hashtaggen gå till jobbet.
Hashtag var journalist.
Ring när du ska intervjua.
Avsluta med ett frågetecken.
Hashtag skriv i tidningen du jobbar för.
De som har varit med innan och som jag absolut inte har läst är skolminister Anna Ekström från Socialdemokraterna. Jag läste vilken rubrik hon fick. Den löd så här: borgerliga väljare säger att jag har rätt. Och så har även det som kallas den nya V-toppen Nooshi Dadgostar varit med. Jag har inte läst hennes intervju heller, bara rubriken som säger många av de borgerliga håller med.
Jaha.
Är det här på grund av betalväggen eller?
Ja, det här är på grund av betalväggen.
Okay. Men det är en artikel att ta grejer in i.
Men jag kände också att varför ska jag läsa hela de intervjuerna när det är uppenbart för mig att ni har lyckats med något jätteviktigt. Och det är ju att få alla som inte är era väljare att älska er.
Ja.
Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska inte prata om hur man får fienden att älska en. Vi ska prata om att utrikesminister Margot Wallström också har varit med i den här satsningen och blivit utfrågad om det mest svårbesvarade ämnet vi har i det svenska politiska landskapet, vapenexporten.
Mm.
Mm, och frågor kring det. Det är ju vår främsta export vid sidan av musiken, enligt många med mig.
Det är en känsla.
Eller är det källa min magkänsla. Facts. Kanske är det vår främsta export någonsin nu när Avicii har gått bort. Ja. Vi vet inte. Vi får se hur utvecklingen går.
Mm.
Vapenexporten har också skapat ett slags inception av obesvarbara frågor i Sverige. Vad är en diktatur? Finns det någon diktatur i världen? Vad är en tveksam demokrati? Kan någon demokrati någonsin vara tveksam? Vad är ett krigsmaterial? Är material samma sak i plural? Vad är krig för den delen? Vad är export? Vad är pengar? Åh, vi skrattar för att vi har hamnat i en filosofisk skärseld på grund av vapenexporten. Och ändå trots det här så lyckas faktiskt Margot Wallström i den här intervjun faktiskt svara på frågor om vapenexporten.
Jaha.
Det är helt fantastiskt.
Hon lydde hashtag.
Ja, men se vad en hashtag
gör. Men om man gör om allting till ett seminarium med teoretisk filosofi så slutar det med att man kan sälja vapen till alla.
Ja,
att det, precis. Att det är så det
eller
att man bryter ner, bryter ner kunskapsbegreppet så mycket. Så men, att ingenting är någonting.
Exakt.
Och då det, säljer vi inte ens vapen, fast vi gör det.
Nej, då bara slussar vi luft mellan varandra. Mm. Och det är ju fantastiskt.
Vi slussar idéer mellan olika.
Ja, och idéer. Vad vore världen utan idéer? Men Margot Wallström lyckas ändå ge svar och det tycker jag är fantastiskt och värt att uppmärksamma. Till exempel då när hon får intervjuns ungefär enda fråga, fast 1000 gånger om får hon den här frågan i olika formuleringar. Hur går en vapenexport till olika våldsdrabbade delar av världen ihop med en feministisk utrikespolitik? Finns det någon målkonflikt i det här? Undrar journalisten. Och det ska sägas att Margot, hon gör några av de klassiska saker som har gett upphov till SvDs nya hashtag svara på frågan. Nämligen att hon 1. Hänvisar till berörd myndighet som fattar de faktiska besluten om export. 2. Lägger till att hon kan ju inte kommentera enskilda fall.
Det är min sämsta av alla bortförklaringar.
Ja.
I alla kategorier.
Precis, särskilt när det inte är helt korrekt.
Det är väl inte ett enskilt fall med hela Sveriges vapenexport.
Jag pratar om en väldigt generell diskussion. Men sen ger hon ändå väldigt, väldigt tydliga svar på frågan i form av citat: jag förstår inte hur det rör feministisk utrikespolitik, slutcitat, och citat: vad är dilemmat med en feministisk utrikespolitik, slutcitat. Och där kanske några med mig ändå känner en lite så skavande känsla i kroppen av att jo, alltså jag först ska säga att det är ett svar.
Mm. Ja, det var
det är ett svar.
Mm.
Om vi slår upp ordet svar i ett lexikon så kommer vi se att hon gav ett svar.
Mm.
Men visst måste det väl lite ändå röra, lite rör den feministisk utrikespolitik med krig. Eller, alltså förutom det här rent bokstavliga då att krig till exempel proxykriget i Yemen där Förenade Arabemiraten deltar, som vi nu har sålt krigsmaterial till. Förutom de rent bokstavliga grejerna med alltså hur hotade kvinnor och barn, hur deras liv och hälsa är hotat i krig. Förutom det så finns det väl också lite mer liksom teoretiskt, ideologiskt, alltså ett intresse av att diskutera vapenexporten utifrån. Eller är helt ute och cyklar kring att ganska många av de feministiska inriktningarna också är starkt kritiska till militära system, till exempel. Mm. Är jag helt ute och cyklar?
Men också att krig rör väl alltid allt på något sätt.
Ja.
Alltså, det är också att det är så här, fredsrörelsen och feminismen då hänger ihop mycket.
Ja.
Men sen skulle man ju också kunna vara en sån då tuff, högfeminist,
ja.
Som är såhär, ja, det är feministiskt att ha skitmycket vapen,
ja, man kan
och
ju vara,
njuka talibanerna.
Precis, man kan ju vara militant feminist. Det kan man ju vara.
Ja, men så kanske så här, Sara Skyttedal skulle vara en sån utrikespolitisk feminist, jag vet inte.
Det var tyvärr fel svar på min fråga, Ola, ifall jag är ute och cyklar. För att svaret på ifall jag är ute och cyklar, det är ju jag.
Mm-hmm.
Och alla med mig som kände samma skavande känsla är också ute och cyklar. Mm-hmm. För att just när man hamnar i den här jättejobbiga diskussionen av vad en ideologi är och hur den tillämpas i praktiken. När det ringer en vag klocka om att en ideologi är komplex och kan problematisera saker. Man får ont i huvudet. Då ger Margot ännu mer svar på tal. Och det gör hon när hon får frågan om en feministisk utrikespolitik borde acceptera en myndighetsbeslut om vapenexport till Filippinerna. Mm. För dit har vi också tydligen börjat exportera krigsmaterial. Ni vet det här landet som styrs av Duterte som nu gjort sig väldigt känt för tusentals utomrättsliga avrättningar. Då säger hon så här i sitt svar, citat. Men inte så att man ska utgå från att alla kvinnor tycker att man inte ska ha någon vapenexport. Slutcitat.
Exakt.
Det är ett elegant svar. Det är ett elegant svar som beskriver och bekräftar vad många av oss har misstänkt att feminism faktiskt är i sin renaste form. Alltså när alla kvinnor håller med varandra om någonting. Jag visste, vill jag säga, att det var så enkelt. Jag har gått i många år nu och försökt vara feminist. Jag har gjort fel. Nu vet jag vad det handlar om.
Men det är så att vad ska vi verkligen exportera vapen till den här mordiska galningen i Filippinerna?
Ja.
Och då svarar man på det. Många kvinnor tyckte nog att det var rätt att göra väpnat motstånd mot Hitler.
Ja, ungefär. Precis. Eller, ja. Eller så säger man bara, men alla kvinnor i hela världen tycker inte att vi inte ska göra det.
Så, men då kan vilken
så vad har
politik,
du för argument emot?
Vilken politik som helst kan ju vara då feministisk. Politik,
ja.
Om man tänker sig att det är den enda definitionen av vad feminism är.
Om den någon gång gör som alla kvinnor säger, då har man en feministisk politik. Och det tycker jag är spännande och jag känner mig folkbildad, vill jag säga. Jag är tacksam. Sen, alltså vidare i den här intervjun så kommer Margot Wallström ut eventuellt som utrikespolitisk influencer, tror jag. Eller jag vet inte riktigt, för att hon säger, alltså apropå sin egen feministiska utrikespolitik, så säger hon, citat, vår utgångspunkt är en respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter. Jag tror att när vi själva berömmer oss om det, så får den större tyngd. Då blir det större förväntningar på oss. Slutcitat.
Okej.
Alltså hon låter lite som en feminist-influencer tycker jag, som har typ fått spons av H&M i ett år och sen plötsligt insett att oj, de låter specifikt kvinnor och barn arbeta ihjäl sig och själv är jag tydligen en förebild. Då måste jag tänka efter kring sånt här och sen får jag spons av Weekday istället och sen blir jag upplyst om att Weekday ägs av H&M och så går det runt ända tills man får sin plats i säkerhetsrådet som man fått genom att pågå om insikt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om att hon trots allt är en förebild. Alltså det är någonting som trollar min hjärna med det här svaret som hon ger kring att den feministiska utrikespolitiken snarare är skapandet av en förväntning om feminism.
Och att det i sig skapar bättre samhällen.
Kan du läsa svaret en gång till?
Vår utgångspunkt är en respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter.
Yep.
Där hänger vi med.
Där, jag är helt med där.
Mm. Jag tror att när vi själva berömmer oss om det så får den större tyngd. Då blir det större förväntningar på oss.
När vi berömmer oss själva för att vi gillar kvinnor och barn och människor då, så får det en mer tyngd.
Och
med kvinnor och barn.
Blir det större förväntningar på oss. Men vi har väl aldrig sagt att vi skulle vilja leva upp till några förväntningar.
Nej, det är väldigt...
Vi har inte bett om de här förväntningarna. Vi har bara gått runt och pågått om att vi är feminister. Och sen plötsligt så ska vi vara förebilder för folk. Men det vill inte vi.
Men det är så här bra med de här förväntningarna. Det är jätte... Vi tänker inte leva upp till förväntningarna på så vis att vi ska sluta, att vi ska låta bli och exportera vapen till Duterte. Men vi tycker det är jättebra att ni har de förväntningarna på oss.
Precis.
Att vi är sådana som inte skulle göra det.
Precis.
Att det är...
Men det, jag blir väldigt fel. För hon säger också så här. Självklart innebär det när vi kallar oss själva för en feministisk regering och att vi för en feministisk utrikespolitik att vi har skapat förväntningar och att vi kommer pröva saker utifrån ett feministiskt perspektiv. Där säger hon ändå att vi kommer pröva saker ur ett feministiskt perspektiv.
Mm.
Samtidigt som hon alltså genomgående i intervjun säger att jag förstår inte varför vi någonsin skulle göra det.
Nej. Nej, det är väldigt
men
svårt.
Det, ja, men den feministiska utrikespolitiken går ändå ut på då att vi blottar oss för att bli called out som hycklare lite mer, i alla fall.
Mm. Ah.
Att folk, det är det de gör åtminstone då. Att vi tänker inte bete oss annorlunda, men nu har vi satt oss på den här höga hästen. Så att feministiska utrikespolitiken går ut på att se lite extra dum ut.
Ja. Ah.
att nu...
Bryta ännu mer mot allas förväntningar.
Ja,
precis. Nu blir det ännu enklare att kritisera oss för hyckleri.
Mm.
Och det tycker vi ändå då är någonting som
och det
är
feministiskt
på så vis.
Att, för det är ju traditionellt sett en väldigt kvinnlig sak. Att
ja, men jag kan köpa att det är ett steg i rätt riktning ändå. Är inte det? Det är det väl?
Det för är då, det väl?
Ja, men eller? Då, ja, för då, då i alla fall så här... Då gör man det här, men man gör det lättare för alla att se att det är fel det man gör.
Mm.
Så, då, så det är ju ändå ett första steg mot att skapa en.
Och nu känner man ju
mot det.
En enorm tacksamhet över att man äntligen fick ett svar från en politiker på en fråga. För att det gjorde allt mycket tydligt. Och lättillgängligt.
De hade en strategi all along.
Ja,
ja, men det är liksom att Margot Wallströms vision för att bygga en värld då, byggd mer på feministisk ideologi är att hon, första steget är att hon är redo att framstå som en idiot i intervjuer.
Ja.
Ännu mer än vad svensk företrädare för svensk vapenexport har gjort tidigare.
Och det är ju historisk rättvisa för kvinnan.
Gustav Kasselstrand, som blev utesluten ur Sverigedemokratiska ungdomsförbundet, ni minns han.
Mm.
Han och ett antal andra före detta då, sverigedemokrater, har bildat ett nytt parti. Där Gustav är den alldeles egna partiledaren.
Nämen.
Mm.
Grattis.
Grattis, Gustav.
Partiet heter Alternativ för Sverige och bildades nu i mars. De gick ut med pompa och ståt. Och det var ett nästan 20 minuter långt klipp där Gustav höll ett alltså, gränslöst långt tal som jag inte har orkat se.
Nej, nej, nej.
Men det var i alla fall upphåsat. Ja. Med ett helt nytt parti i Sverige. Tre riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna har redan gått över till Alternativ för Sverige.
Oj.
På den här korta tiden. Alternativ för Sverige är då ett nationalistiskt, populistiskt, högerextremt parti. Vars huvudfrågor är återvandringspolitik. De känner sig nog alltså otroligt fyndiga för att de har kommit på det namnet.
Ja.
De vill att vi ska lägga ner Migrationsverket och införa ett återvandringsverk. Eller något liknande, vad det nu skulle heta.
Ja.
Som betyder att alla som väntar på eller har fått uppehållstillstånd ska återvandra.
Mm-hmm.
De vill ha totalt asylstopp, lägga ner public service, de vill inte vara med i NATO såklart, och de hatar EU, de älskar Sverige och de älskar också den här krigiska stämningen.
Varför vill de inte vara med i NATO då?
För de vill att vi ska vara en självständig militär kraft att räkna med.
Ja.
De älskar den tanken, så att de har en ganska sån Game of Thrones-ig attityd.
Ja.
Lite så The Golden One och The Northern Brothers, allt det här. Ja. Den här killarna som gillar det. Ja. Sån musik och känslan av att nu ska vi kriga. Och
känslan
det
av att man vaktar någonting.
Och man aldrig kan förlåta NATO för vad de gjorde mot Tyskland.
Mm. Ja, just det. Den detaljen glömde jag. Jag tänkte rent lösningsfokuserat. Alltså. Ja.
Varför vill de lägga ner public... Ja, det kanske inte kom till. Vill lägga ner public
de
service.
De tycker att det är en propagandamaskin.
Fastnade
och
du vid det, verkligen?
Ja, gäller public service som det är idag. Men ja, de borde väl också vilja... Jag tänker att de borde vilja ha statlig tv, men med ja, annan propaganda.
Så de vill bara bygga ut Radio Skåne, eller?
Mm. De vill lägga ner public service och bygga upp ett helt nytt från grunden, som är helt då opartiskt, enligt deras vision.
Ja, men för jag tänkte att de brukar inte vara så liksom sådär libertarianska, men de vill ha ändå, men en annan public service.
Men som jag inte tror skulle vara riktigt vad vi definierar som public service.
Nej. Det är inget skyddat begrepp, public service. Det kan betyda lite vad man vill.
Jag tycker det betyder att man får se både historieätarna och På spåret.
Ja.
De släppte också ändå en valfilm där Gustav Kasselstrand går omkring. Han går mot riksdagen. Det klipps mot krigsflygplan. Någon som kör hundsläde faktiskt. Rätt mycket i Norrland. Vackert, vackert snölandskap och en bandvagn klipps in och så vidare. Med den här liksom väldigt filmiska stämningen. Ni kan få lyssna på lite hur det låter.
Så kan du välja ett alternativ till politikerna. Ett alternativ för Sverige. Alternativ för Sverige är din rörelse. Och den 9 september har du ett val. Nu börjar resan för att ta tillbaka vårt land.
Jag ryser.
Alltså,
men
jag
inte
säger
av de anledningarna som att jag skulle vara nazist. Men jag ryser av den musiken. Jag är väldigt lätt påverkad av musik.
Mm. Jag ryser av att det här är typ andra gången jag hör alltså, politiska budskap framföras över samma ljudmattor, tror jag, som vi använde när vi gjorde sketcher i Tankesmedjan.
Är det sant? Är det därför jag känner igen den?
Ja, det är
jag
därför.
Jag trodde att det var bara för att jag kände igen stämningen.
Vad var det för låt?
Ja, det är bara något man hämtar gratis från YouTube, tror jag.
Ja, det är sån, kanske precis.
Man går in och söker dramatic background music.
Ja, för de har hittat mycket sånt till att lägga på sina valfilmer.
Ja.
De la upp den här, den...
Slappt, jag vill säga att det är slappt.
Att inte komponera egen musik.
Det är ju sånt som slashasarna på public service som vi vill lägga ner gör, för helvete. Ja, det var en detalj.
Men de släppte den här filmen, men för att ha råd med kampanjen så är de också tvungna nu att tigga pengar. Och det gör de av USA, tycker jag är lite ironiskt för ett land som älskar Sverige så mycket att de skämmer ut oss. Genom att gå ut och tigga pengar så här.
This is a call for help to the American people. We need your help, America. With the election of Donald Trump, you've proven that the silent majority can change the course of a nation.
Mm-hmm.
Den tysta majoriteten.
Ja. Så de vill att Trump-väljarna också ska donera pengar nu till deras kampanj. Och det räcker inte med att de tigger av USA. De tigger också pengar av Frankrike.
Va?
Ceci est un appel à l'aide au peuple de France. La Suède était l'un des pays les plus sûrs au monde. La société suédoise était caractérisée par son unité forte.
På franska? Inte ha med mig. Ingen kan franska, så jag tog ju bara med jättekort för att ni skulle veta att det var sant. Mm. Ja, på franska så ber de pengar från Front Nationals väljare. För att de har inte så mycket pengar.
Är det ett Swish-nummer i slutet av de här filmerna?
Nej, jag tror att de hänvisar till sin hemsida, om jag inte minns fel, att man ska gå in där och donera till kampanjen. För de vill ha, tror jag, 5 miljoner eller någonting. De hade fått ihop typ 2. Eller något sånt. Man ska aldrig lita på mig när jag säger siffror, för jag har dyskalkyli. Det är en verklig sak.
Som du har fått diagnostiserat.
Men så här är det nya partiet. Det nya partiet i Sverige. Alternativ för Sverige. Lite bakgrund kring dem. Men situationen som vi har nu då i svensk inrikespolitik är ju oerhört lustig. Eftersom att Alternativ för Sverige har blivit Sverigedemokraternas Sverigedemokrater.
Ja.
Det är ju en så festlig situation, tycker jag, att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
Mm.
Det finns nästan en kosmisk rättvisa i det. Att Sverigedemokraterna nu får känna hur det kändes för alla etablerade partier när SD kom och tuffade sig. Och det är roligt också att se att alla reagerar på samma sätt när de får sina egna Sverigedemokrater. Inklusive Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har reagerat med en väldig... slags utstrålning av stress, mm. kan man säga. Jimmie Åkesson och gruppledaren Mattias Karlsson och partisekreteraren Richard Jomshoff är ju de här, de tre grabbarna.
Ja, grabbarna grus.
Och alla de har försökt väldigt mycket att först spela oberörda. Som när SDs förra ledare Mikael Jansson lämnade SD för Alternativ för Sverige. Då kommenterade Mattias Karlsson det så här för SVT. Jag ser det inte som någon förlust för partiet. Han hade inte medlemmarnas förtroende vare sig på lokal nivå eller på riksnivå. Och då ska man inte fortsätta heller. Och lite så har de varit kring alla som har lämnat.
Ja.
SD har ju nu totalt sju riksdagsledamöter som har lämnat SD. Och alla har de kommenterat så här. Ja, men... Mm. De sög ändå, så ja. Varför skulle vi bry oss? Ja. Och särskilt med de här som har lämnat för att gå över till AFS, mm. så har de varit så här. Han var ändå en jävla trolljävel,
ja.
Kanske de säger.
Mm. Kanske ännu värre sak.
Nej, jag tror inte de... Nej,
ja, men de finns inget värre ord. På samhällskroppen, så det är lugnt.
Nej, men de går ut i regimedia i SVT och spelar oberörda.
Mm.
SD har försökt hävda att det är skönt som sagt att bli av med de här vidriga trollen som umgås med rasister och är nazister och allt, hela den grejen. De har försökt liksom tysta ner, ignorera, stänga ut det Alternativ för Sverige, så som man gör med en rabiesmittad hund. Eller med SD förr i tiden, som nu är då AFS. Men de har ändå, Alternativ för Sverige alltså, de har ändå tyst, trots att de har blivit liksom ignorerade av SD, så har de lyckats skapa buzz på sitt eget håll.
Ja.
För de har egna strategier och de har liksom den här brinnande elden av hat och kärlek till nationen, Ungern, i hjärtat.
Just
så
det.
De kämpar med en liksom aldrig sinande glöd på sitt egna sätt. Så även om SD har försökt att sopa dem under mattan, så har de skapat uppståndelse via främst de här riksdagsledamöterna som har blivit politiska vildar.
Ja.
Men som sitter då i riksdagen.
Men de sitter i riksdagen men de bekänner sig till AFS nu,
ja,
då?
Mm, precis. Okay. De blir ju betecknade som partilösa.
Ja.
Men de själva...
Då röstar de utifrån vad de kommer överens om inom AFS. Men på sitt SD-mandat.
Mm. Mm.
Och en av de här SD-arna som nu är med i AFS är Jeff Ahl.
Mm.
Jeff Ahl, han jobbar väldigt intensivt som politisk vilde med att skapa uppståndelse då kring AFS och få svar på tal från regeringen faktiskt gällande de viktigaste frågorna som de vill driva. Han fick Alice Bah Kuhnke att masa sig ner till plenisalen, för han ställde en interpellation då, en fråga till henne gällande SVT.
Mm.
Som sagt då, så gillar inte AFS SVT, de tycker att det är regimmedia, opartisk. Nej, partisk såklart.
Just
tycker de att det. Och Jeff hade kollat på barnprogram och var upprörd, så han skrev en interpellation riktad till Alice Bah Kuhnke. Det gällde var det här.
Det inträffade som anledning till att jag lyfte denna interpellation var ett inslag i ett barnprogram där det framfördes åsikter om att det är okej att gömma illegala flyktingar. I Barnkanal har tidigare också bland annat en slöjbeklädd kvinnlig brandman deltagit.
Skandal. Nothing short of scandal.
Ja.
Resten av den här... alltså det var dubbelkritik.
Det känns som att hans första case kring barnprogrammet hade bara stärkts av att inte ta med den slöjbeklädda brandkvinnan.
Men det är liksom att vara partisk och säga att det finns en brandman som kan ha slöja. Är det helt omöjligt? Men hur som helst, det är väl liksom två saker han hade sett på Barnkanalen som han var upprörd över.
Mm.
Var liksom, så att säga... den anledningen som han angav i interpellationen, men det var ju egentligen inte det han ville prata om, såklart, han ville göra reklam. För resten av interpellationsdebatten var bara så här, Alice sa så här, anmälde till granskningsnämnden, var allt hon sa. Och han sa så här, men skulle jag kunna göra reklam för Alternativ för Sverige i granskningsnämnden?
Va?
Låt mig göra en superdiffus och långsökt brygga från barnprogram med en beslöjad brandman till mitt nya parti. Och det gjorde han så här, och det är väldigt svårt att förstå riktigt den här bryggan, men han lyckades.
Regeringen vill bland annat driva igenom censurlagar. Och man försöker tvinga privata företag att gå med på att frivilligorganisationer ska rensa ut alla åsikter på deras sociala medier eller sökmotorer som enligt denna socialistiska regering anses som misshagliga. Detta är något som jag och det nya starkt växande partiet Alternativ för Sverige ser oerhört allvarligt på.
Jag har ingen aning. Han drog in det ena och det andra, och regeringen vill censurera, och de vill att privata företag ska anlita personer som ska gå igenom deras flöden. Och det gillar inte Alternativ för Sverige, det starkt växande partiet som han råkar tillhöra.
Men det var inte så sömlöst.
Nej,
Men...
Och det var inte en totalt tydlig koppling till det här med barnprogrammet han hade sett.
Nej.
Så att Nej. Man får ju misstänka att det var något av en liksom bara väg in i, för att få lite tid i plenningssalen med Alice B. och så vidare. Och han har jobbat så här med att skriva interpellationer som rör då barnprogrammen. Han har även skrivit då om Ungern, såklart, för att alla högerextrema älskar Ungern så jävla mycket. Gift er med Ungern då, känner jag.
Ja.
För jag personligen har svårt med svek, känslan av att bli bortvald. Så jag känner bara, gift er med fucking Ungern, gå och ligg med Ungern.
Ja.
Varför är ni här om ni älskar Ungern så jävla mycket?
Bli ungerska nationalister då, om de är så jävla mycket bättre.
Jag tycker faktiskt att det är jättekränkande att älska Ungern så himla himla mycket. Ni skulle väl älska Sverige?
Ja.
Nähä, det är bara jävla tjat om Ungern och hur bra Ungern är och hur sexig Ungern är.
Usch.
Otroligt kränkande tycker jag, och då är inte ens jag nazist.
Nej.
Tänk då hur nazisterna känner.
De måste ha svikit så många på vägen. Jeff Ahl lyckades få ner Margot.
Min tjej?
Ja. Jag säger hennes efternamn jämt fel, så jag vill helst inte säga det.
Wallström.
Jag brukar säga Wallström, tror jag väldigt ofta. Men han lyckades få ner henne också till plenissalen och ta lite av hennes dyrbara tid, för att hon skulle få besvara en annan interpellation som han hade skrivit, som gällde just Ungern och som var att han ville någonting. Margot, berätta här vad han ville.
Jeff Ahl har frågat mig om jag är beredd att å Sveriges regerings vägnar be Ungern och Viktor Orbán om ursäkt och tacka för att Ungern agerade i tid för att stoppa delar av folkvandringen.
Margot bara, jag säger de här orden, men det jag utstrålar är, varför är det här mitt liv och varför räddar ingen mig? Men från det jag är med om.
Vad vackert att han beskriver det ändå som en folkvandring.
Ja, det gör han.
Det hade varit kul ifall det var, jag vet inte om det var någon sån ceremoni. Som när den tyske förbundskanslern Willy Brandt på 70-talet knäfallde i Warszawa-gettot för massmordet på judarna.
Ja.
Att Margot Wallström åkte ner med en blomsterkrans liksom, och knäfallde.
Ursäkt,
syster Marken.
Vi har varit så syrliga kring Ungern.
Tack för att ni satte ner foten så tydligt.
De bara står där på knä i en minut och tittar rakt fram, och det är så helt tyst. Det är liksom så här, 1000 människor som är helt knäpptysta. De bara pågår den här minuten. Liksom.
Det är exakt vad Jeff Ahl vill.
Ja. Så han skrev då fråga riktad till Margot om ifall hon kunde tänka sig att be om ursäkt för Sveriges regerings vägnar. Till Viktor Orbán personligen, för att man inte... tillräckligt snällt sa, vad bra att ni stoppade folkvandringen. Och erkände att man hade haft fel. Margot sa ju såklart att det tänkte de inte. Så Jeff Ahl pågår. Alternativ för Sverige jobbar på via sina politiska vildar bland andra. Och de här större partierna orkar ju knappt bry sig. För det är ju pyttelitet utbrytarparti som är. De säger själva att de har 1200 medlemmar, men det finns liksom inte så mycket, vi vet inte riktigt. Det kom en undersökning av YouGov också att de fick 2%, fast inte tillräckligt många undersökningar, så man vet inte, det är inte fastställt. Oavsett så håller de på, och etablissemangspartierna, som vi kallar dem nu, de verkar inte bry sig så mycket. Både Alice Bakunke och Margot var ju lite så, snälla gud. Varför är mitt liv ett skämt?
Ja.
Och varför är politiken ett skämt? Varför måste vi ha demokrati, kände de. När de var tvungna att möta den här människan. Men däremot så har de som sagt blivit något av en huvudvärk för SD.
Ja.
SDs presschef Henrik Winge uttalade sig om Alternativ för Sverige. Jämförde de med nazister, vilket vi minns ett klassiskt grepp när Sverigedemokraterna var nya.
Ja.
Man jämför dem med nazister för att påpeka hur smutsiga de är och vidriga. Nu är det istället SD som ska jämföra då Alternativ för Sverige med nazister. Och sedan så sa han också så här... Henrik Winge alltså. Förhoppningsvis blir det lättare för oss att bli av med den här sortens personer nu när de får någonstans att ta vägen. Ett alternativ för sparkade,
kallade
han. En otroligt tam burn.
Precis. Det var det Jimmy Åkesson sa också när jag hörde honom bli intervjuad.
Alltså det är det som händer när man får sina egna Sverigedemokrater. Man står kallsvettas, man kan bara komma på en sån jättetöntig comeback. Medan alla sådana höger nazitroll gör en meme av en där man är hängd och har ett ansikte som en gås.
Och man står där och bara,
alternativ för sparkade. Alltså det är just förnedrande. För att och det finns liksom inget sätt att vinna på det, med den strategin som SD har nu. För att AFS och deras följare kommer bara kunna göra sådana. De kommer vara så här, klasshat mot arbetslösa. Vadå, att vara sparkad? Ska man inte få vara det? Varför hatar ni vanligt folk, Sverigedemokraterna? Så det är liksom en evig fälla som SD kommer kanske fortsätta gå i. Det kan pågå i all evighet.
Jag har inte alls hängt med så mycket i AFS, men jag har bara sett deras meme-bilder på Twitter lite grann. Eller, eller bara deras affischer. Ja. Men då har jag också bara känt det här, att de är så fula, de här bilderna. Mm. Och så står det så här, fler poliser, utropstecken. Och de har så här punkt i såna affischslag, och de använder liksom skiljetecken på ett dåligt sätt.
Ja.
Och jag kände då att det växte i mig det här. Men då, att det, även om det var en dålig taktik förra gången med SD, det här, att mobba dem för att de var illiterat white trash. Att det funkar inte att hålla tillbaka dem på så vis.
Nej.
Men jag kände bara att jag ville göra det igen. Ja. En gång, ingen gång. Det kanske funkar den här gången.
Låt att bara håna dem för att de SD kommer ju köra på den.
Ja,
de
precis.
Försöker ju
de
det,
gör
nu.
Det nu. Ja,
de är så här gamla trollnazis som inte har något jobb. Mm. Era jävla bondtölpar. Försvinn, ni kan inte ha riktig politik i era liv. Men då växer de direkt.
Ja, gud vad de så kommer gynnas.
Men det är ju kul, för det är det med den här nolltoleransen SD inför mot rasism, att den har ju mest känts som varit ett vapen för SD-are interna maktstrider.
Ja.
Mm. För att de har ju koll på, bäst koll på allt rasistiskt alla sagt. Så att det är såhär, alla så sparade mail då någon säger, du vet.
Alla
så att de såhär, att, ja, exakt. De håller på och skjuter ut varandra liksom.
Ja.
Men nu, ja, nu hamnar de i AFS.
Ja, nu har de någonstans att gå i alla fall, och det är vackert.
Mm. Men för det är det att man känner att man kan känna att det är lite kul, för att det är så typiskt där vänstern. Man pratar om det bokstavsvänstern. Mm. Att det faller sönder i nu är det KPMLR, nu är det KPMLRN, nu är det SKP, PKS. Mm. Och nu blir det då bokstavshögen här då.
Ja.
Att de faller isär i AFS. Men det som du sa, att de är så himla små fortfarande AFS, så de kanske inte kommer komma in i riksdagen, att det är att det är liksom att högern har det övertaget på något vis, att de splittras inte så mycket då kanske.
Nej.
Att de kommer ändå fortsätta rösta på SD, de flesta.
Ja, SD har inte läckt några väljare än, vad de
precis
har kunnat se till AFS, utan så att det, vi får se.
Nej, exakt.
Det kommer det inte vara.
Det är det där ironiska, att det vänstern är sämre på att vara kollektivistisk. Och det är det här liksom med Svenska Akademien. Jag vet inte ifall ni har hängt med i det.
Nej, jag har hängt med jättedåligt i det, så jag är jätteglad att få höra dig prata om det här.
Med.
Okej, ja. Ja,
men jag har det, men jag har bitit mig själv i tungan för att inte säga något.
Nej, okej.
Snyggt.
Mm.
Som jag tycker att man borde göra om man är en riktig Svenska Akademien-person.
Om man är en riktig kvinna.
Ja, men det, jag har liksom försvunnit in i den dokusåpan, och det är ingenting jag är stolt över eller något jag rekommenderar.
Nej, kan tänka mig att det är fruktansvärt.
Men jag fick lite ovett efter förra veckans avsnitt. Hörde ni det?
Nej,
jag faktiskt lyssnade på den om knytblus, för att jag såg att några var sura över det när jag stalkade folk på Twitter, som jag brukar för att se om någon lyssnar på de poddar jag är med i. Så jag ser er alla, jag läser allt ni skriver, men jag säger ingenting då heller.
Så harmoniskt.
Precis. Ja, men vad kul att det är någon som har lyssnat på den här podden. att det inte bara är olika människor som är med i den. Men det var bara några hört av sig och några kommentarer då kring min, så att jag hade lite olust för uppropet för Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, som nu lämnat sitt uppdrag, eller lämnat arbetet tillfället åtminstone. Det är lite svårt att veta exakt vad som händer. Men på grund av den här konflikten som varit i akademin kring hur man ska hantera misstankarna om sexuella övergrepp som ska ha begåtts av den så kallade kulturprofilen, som är gift med akademiledamot Frostenson, Katarina Frostenson. Och även misstankar då om ekonomisk brottslighet och jäv när det gäller akademins stöd till kulturscenen som den här kulturprofilen har drivit.
Just det.
Och den här konflikten ledde då till att Danius lämnade, vilket utlöste knytblusaktivismen till stöd för Danius. Att massa människor la upp bilder på sig själva i Danius signaturplagg knytblusen. Och det blev då, alltså det var ju som en feministisk grej då, det blev någon slags MeToo-filter över det här då, att en mans sexuella övergrepp ledde till slut till att en kvinna fick lämna. Och det blev en oerhört stark kritik mot det här andra lägret i akademin, med typ Horace Engdahl och Sture Allén blev symbolerna för gubbarna som stod emot Danius. Och det jag sa, alltså det jag sa var egentligen inte så edgy eller raffinerat eller unikt, men att det var väldigt märkligt att så många politiker och ministrar hoppade på den här knytblusaktivismen.
Mm.
Att det var många andra som sa det också, att ministrar ska inte bete sig som gatuaktivister som väljer sida. Väljer sida i en personalkonflikt.
Nej, gatuaktivister. Det var ändå hårt. Ja. De ska inte gå runt som några jävla Amnesty killar och tjejer och uff.
Nej, jag tog in med storsläggan där.
Ja, men
ja, de ska ja, men ja. Okej, okay, men och någon ska inte välja sida då i en personalkonflikt i en fristående kulturinstitution. Och dessutom att de gör det då med ganska skakigt faktaunderlag. Att alltså ingen visste så noga vad som hade hänt och hur liksom Sara Danius agerat. Att det var egentligen svårt att vara så säker på att anledningen till att hon lämnade församlingen var att hon var en kvinna som var emot våldtäkt. Vilket gjorde att gubbarna i akademin blev vansinniga.
Ja.
Att det kan finnas andra berättelser om hennes agerande det senaste halvåret.
Hur ofta träffas de, undrar jag, Svenska Akademin?
Så de har möte en gång i veckan.
En gång i veckan?
Så ofta.
Jag vet inte om det är obligatoriskt att alla måste vara med.
Och då är de 18 stycken.
Ja, för det är det jag känner att de är 18. För det har jag tänkt på att det känns som med Claes Östergren att han har tyckt det varit skittråkigt att vara med och vill ha en ursäkt och dra. och jag kan förstå det, för en gång i veckan är fan för mycket.
Alltså. Ja, med 17 andra vuxna människor.
Och ha så tre rätter med dem.
Om man är så gammal som många av dem är också, tänker jag att det måste vara ett svårt projekt en gång i veckan att ta sig ut. Och
man börjar irritera sig på någon och någon kan inte föra sig.
Och är maten så god verkligen?
Jag tror inte det.
Nej, för det jag tänkte också att när man är lite äldre att det skulle vara kul att ha någon så här typ middagsklubb eller något sånt där. Att man så här går ut på det sättet, att man får gå ut och äta och dricka lite grann, men en gång i veckan. Alltså man skulle ha en gång i månaden kanske. Skulle vara trevligt.
Alltså som en ung person kan jag säga att jag tycker personligen en gång i veckan känns för mycket.
Ja.
Då är jag ändå viril.
Ja, men det måste vara tjatigt. Ja, men för det skrev ju han Roland Paulsen om också i DN, att han hade jobbat som servitör på Gyllene Freden där och servat dem under deras middagar och att de hade speciell service där, skulle gå fort som fan och ta sig en tre rätters middag fast alla var så less på det liksom.
Ja,
men det var och sen var det också då med det här manligt, det här narrativet att de kvinnliga akademiledamöterna Svenungsson, Lugn och Lotas, de gick också ut och, liksom och tog avstånd från det här då, enkla kvinnligt mot manligt narrativet. Och sen var det också då att på det som sipprade ut verkar det som att splittringen hade att göra med huruvida man skulle utesluta Katarina Frostenson eller inte, vilket Danius ville. Och det är ju liksom inte självklart i hur det heller passar in i Knut Blus-aktivisternas narrativ då. Men i alla fall i den här sakfrågan om oviljan att ta DNs granskning av kulturprofilens påstådda sexuella övergrepp på allvar. Det var ju så det började. DN gjorde den här granskningen. Och så är det så här, tar de det på allvar eller inte?
Ja.
Så då har ju Horace Engdahl nu, han har ju gett sina kritiker mer argument.
Ja.
För det är onsdag när vi spelar in nu, så igår i tisdags så medverkar han i Nordegren och Epstein i P1.
Inte det ett speciellt val av ställe att uttala sig? Eller det är vanligt? Känns lite speciellt ändå att det är just där man går ut.
Jag tror han känner sig trygg hos dem.
Ja, de är gulliga.
Ja.
Det är inte så mycket skjut i anställning.
Jag vet att de inte skulle trycka upp honom mot väggen och tvinga honom att svara.
Men i alla fall, Horace Engdahl medverkade där och då sa han att problemet var att de i akademin snarare hade agerat för mycket på uppgifterna i DN om sexuella övergrepp. Och han verkade tycka att det var fel att överhuvudtaget starta en utredning om det. Alltså lite så.
Alltså deras interna utredning?
Ja, precis. Ni kan höra, jag ska spela klippet sen. Jag tror att det är så han menar i alla fall. Och det var lite märkligt att han sa så med tanke på det här med då ödmjuka, puderliknande pressmeddelandet Svenska Akademin hade skickat ut några dagar tidigare.
Mm.
Där beklagade de att de inte hade startat en utredning och stoppat utbetalningarna till Kulturprofilens klubb redan 1996.
Mm.
För då hade det kommit in ett brev som vittnade om sexuella övergrepp.
Har han hållit på så jävla länge?
Ja, han har drivit den här, han har liksom varit en del av den där världen sedan 80-talet säkert. Det finns väl. Men det var lite märkligt allting, att akademin kämpade med att få till det här diplomatiska pressmeddelandet i hur många dagar som helst, för det blev uppskjutet hela tiden.
Ja.
Det kommer imorgon, så var det fan, det gick inte, måste vi är liksom så, ja. Vi är bäst på språk i Sverige, men det är svårt att få till den här A4:an. Det är
så jävla skämmigt.
Ja, men det blev uppskjutet hela tiden. Det var pressmeddelandenas svar på Guns N' Roses skivan Chinese Democracy, om ni förstår vad jag menar.
Jag skrattar, men jag förstår inte.
Nej, men ni förstår av sammanhanget ungefär. Hur jag använder den referensen. Ta mig på orden att det var en perfekt liknelse. Men så till slut så fick de ut det här pressmeddelandet, och alla vargarna som hade jagat akademin blev ändå hyfsat nöjda för stunden.
Ja.
Eller missnöjda, för de kunde då inte hitta så många fel med pressmeddelandet.
Ja.
Och då kändes det som att det var lite så i akademin, vi har nästan fått kontroll nu över släckningsarbetet. Mm. Men då valde liksom Horace att bara napalmbomba hela skiten igen. Att han valde att valsa in i en radiostudio.
Och har de ingen medieträning?
De är jättebra på att skriva och formulera sig. Alltså verkligen jättebra.
Ja.
Men resten har de inte.
Ja, men det är ju mycket det med medieträning, att de förstår inte hur det moderna medieklimatet fungerar, eller så bryr de sig inte. Och jag, på något vis kan jag sympatisera med det, att de inte tycker att de ska behöva spela det spelet.
Ja, det känns det, men de känns ändå som att de är tagna på sängen, och då vittrar man ju blod. Man måste ju inte bry sig på ett sånt sätt som är såhär, jag bryr mig verkligen inte och allt ni gör är piss.
Mm.
Men om man visar minsta lilla darr på marschetten, att man ändå är så här: va? Har det där skrivits nu? Då jävlar, då blir det ju...
Då har man sabbat sitt parallella universum lite.
Ja, men det var någon som pratade om det, att det, de skulle aldrig ha hållit på med medierna ifall de skulle kunna ha den attityden.
Nej.
För att nu, men de har ändå hållit på och gillat media lite för mycket.
Ja.
Många av dem, att de kanske har varit med i ett semmeltest eller delat ut Nobelpriset till Bob Dylan. Och då har man så här börjat spela spelet liksom.
Ja. Alltså mistake, fuck! Ja. Jag hade älskat om de bara var för bra för media.
Ja.
Att man bara fick gissa vad som hände bakom dörrarna.
Ja, eller hur?
Nu får man veta för mycket, jag tycker det känns äckligt.
Ja.
Men han valde då att valsa in i den här radiostudien och säga typ motsatsen till det de skrivit i pressmeddelandet. Varning då för superlångt klipp.
Du har säkert haft tid att tänka efter nu. Vad önskar du att du själv hade gjort annorlunda?
Jag önskar att jag hade haft större sinnesnärvaro i november förra året, när vi satt igång och diskuterade i akademin hur vi skulle bemästra det här hotet som fanns med den här artikeln. Jag önskar att jag hade...
Men ser du artikeln bara som ett hot? Var fanns det inte en berättigad kritik och faktiskt undersöka
det, vad
är det som
har hänt?
Det vet
vi inte, därför att det besvärliga med den var att det framfördes ett antal anklagelser av ett antal vittnen, varav ett stort antal var anonyma, vilket ju ytterligare är en egendomlig och lite märklig omständighet som är främmande för svensk rättstradition, tycker jag, och som gjorde det ytterligt svårt att ta ställning till allvaret och sanningshalten i vittnesmålen. Och vi hade inga möjligheter, ingen kunskap som lät oss avgöra vad som låg bakom och i vilken mån de här påståendena var sanna. Och då borde vi ha betonat detta starkare. Vi borde ha hållit fast vid den självklara rättsprincipen att ingen är skyldig förrän detta har bevisats, och en anklagelse är inte lika med en fällande dom. Vi kunde ju ha avbrutit samarbetet med den så kallade kulturprofilen tills detta var klarlagt. Men vi borde ha hållit oss en smula lugna. Vi borde inte ha rusat med i upploppet, så att säga, och vi borde inte ha inlett några egna syndabocksprocesser.
Ja, man är där med inleda egna syndabocksprocesser, tänker jag, var den här utredningen då som de inledde, att han att de inte skulle ha inlett den. Men här säger han ju så, ja, han säger allt det där han sa. Men det var ju ändå men det är ju ändå så då med DNs granskning av kulturprofilen, att det var ju, den var ju något mer en typ anonyma vittnesmål i en flashback-tråd.
Jo, visst var den det. Visst var den verkligen det.
Ja, men det var också vittnen i den artikeln som inte var anonyma, och det var historier som styrktes av ögonvittnen. Det var 5 av de 18 kvinnorna berättade om händelser som saknade ögonvittnen, men i de fallen hade reportern varit i kontakt med närstående terapeuter som styrkt vittnesmålen, och reportern har tagit del av dagboksanteckningar och mejlkonversationer för att kolla historierna. Det är något annat än bara anonyma bö, liksom.
Ja.
Det var något annat. Men sen så, även om det är ett gediget journalistiskt arbete, så det är ju inte samma som en fällande dom. Men jag har ingen tanke här, men bara att, men det här som jag antar jag är, det är en av de liksom så här stora frågorna när det gäller MeToo, och när historien ska skrivas om MeToo, att vad har publicister rätt att publicera? Alltså får man skriva att personer har begått sexuella övergrepp om de inte är fällda i domstol? Eller är det bara dömda människor man får skriva det om? Att de flesta kanske är överens om att det har funnits dåliga MeToo-publiceringar då man bara återger vittnesmål som man inte har liksom undersökt, historier man inte har kollat.
Ja.
Men är det okej liksom, om det är den här gedigna journalistiska undersökningen och det rör liksom, och är det okej för att det rör människor med makt som liksom missbrukar den? Ja, men som i fallet med kulturprofilen och fallet Harvey Weinstein.
Ja.
Och liksom, men det är bara, hur motiverar man det? När är det legitimt? Alltså, jag skulle vilja att något smart skaft som är bra på pressetik kunde bara förklara principerna
ja,
för mig på ett enkelt sätt.
Om det är fler än tre, då är det lugnt.
Ja.
Ja, och om den har den här...
Och om den har så här mycket i lön och har haft jobb så här länge.
Mm. Ja, men för det är ju den här... Jag vet, men det är liksom den här inställningen som typ Horace Engdahl har här och som Alexander Bard har, att det är bara rättsstat, vi lever i en rättsstat.
Ja, men frågan allt det här blir ju också, när får man överhuvudtaget reagera på någonting eller känna en känsla av någonting som kanske kan vara något? Eller?
Mm. Ja.
Så långt kan man ju då också dra det.
Men det är liksom när får man, att det är någonting som ska tas, inte ska tas via publiceringar via media. Men det är just att Harvey Weinstein-granskningen hade ju inte heller kunnat hända.
Nej.
Om man har den här inställningen som Horace Engdahl har. Om man har den här ingenting förutom fällande dom är relevant.
Ja.
Jag tänker inte lyssna på något annat inställningen. Då hade ju inte han kunnat falla heller. Så det känns ju... Ja, jag vet inte.
Det finns säkert en helt matematisk form som man kan ta fram. Det
finns en algoritm någonstans.
Ja, men någon får gärna mejla mig den matematiska formen. Okej, okay, skitsamma. Det här var en parentes.
Bara en liten parentes.
Nej, men det jag funderar lite mer på är den här, att jag har känt lite den här olusten inför knytblusgrejen. Att det är det här att, alltså just det här då att ministrar och statsmakten hoppar på en sån här aktivistgrej. Och det är en sån aktivistgrej som har lite det här raljanta språket som kanske nästan så här satir eller humor har.
Ja.
Att man lite, man målar upp ett sånt ganska enkelt narrativ, lite så här gott mot ont, och där man så här kanske klipper och klistrar ihop en bild av Horace Engdahl som Satan och så här sätter dit honom med ett citat från en intervju 2014, då Horace sa att kulturprofilen var bra på gentlemannamaner, eller en gubbig aforism om penetration som han skrivit i sin bok. Att det är lite så här skärmdumps klipp och klistra.
Ja.
Och jag menar att det så här lite grann känns som sånt som kanske komiker ska hålla på med. Mm. Eller att man hade kunnat göra det skämtet i ett satirprogram eller ett feministiskt seriealbum. Att så här dra upp vad någon skrivit sin skönlitterära bok för att bygga sitt case. Här, aha. Men då handlar det ju inte om att sätta dit honom på riktigt. Alltså det är ju inte den typen av case.
Nej.
Det ska inte tas på allvar på det sättet, utan det handlar om att det är lite roligt och att det kanske är en satir och en kulturkritik som kastar ljus på en generell maktstruktur. Alltså mera så.
Ja.
Men nu är det som att det här är liksom lite drivandet och raljerandet och den här lite så här överdrivna demagogin har blivit underlaget för mer uppriktigt menad aktivism. Att det har blivit det mainstream politiska samtalet. Att det är den känslan jag får. Att Mikael Damberg och Alice Bakunke står liksom bakom det här nu.
Det var väldigt mycket exakt de två som fick mig att inte gå in i det här.
Du hade en knytblus.
Jag hade en knytblus redo och så såg jag Mikael Dambergs riktigt usla försök.
Jag tycker det är så få som passar i knytblus här, också.
Här då den hashtag-bilden. Ja, jo, precis. Ja, på så vis kanske de då, ifall jag är rädd för det här pöbelväldet, så gör de det en tjänst.
Ja,
att de alltid dödar, de dödar energin i det varje gång de hoppar på det. Nej, men jag tänkte lite grann på det här för att jag hörde en intervju med Jon Stewart som fram till 2015 ledde satirprogrammet The Daily Show,
ja,
som alla tyckte var så bra.
Just det.
Och han pratade då om sin vän och kollega Louis C.K. som ju blev utpekad i samband med MeToo och också erkände att anklagelserna mot honom stämde, att han hade utsatt kvinnor för sexuella trakasserier. Han hade onanerat framför dem.
Han hade blottat sig och onanerat inför folk. Ja, men frågat om lov.
Ja, men det är inte alltid väl.
Inte jämnt.
Det fanns väl stor. Ja, precis. Inte jämnt. Det var väl det som var problemet.
Det var väl någon gång han var lite för ivrig, ja.
Men just Stewart var gäst i Howard Sterns radioshow när han pratade om det här. Att han hade fått, och då hade pratat John Stewart om att han hade fått skit på nätet av olika publikationer för att man inte trodde på John Stewart när han sa att han inte hade känt till det om Louis C.K.
Mm.
Att han då anklagades för att vara en del av tystnadskulturen och medlöparkulturen. Han blev så attackerad för att han hade sagt att han var stand när han fick höra om anklagelserna. Mm. Alltså chockad. Och det här ordet stand satt inom citationstecken om man så höll på. Så här, okay, vilken jävla as.
Man menar att han alltid såklart har vetat det då.
Ja, precis. Ja, det var dels det och att ordet stand var okänsligt på något sätt mot offren.
För att det var det de blev när Louis C.K. började hålla ner framför dem.
Ja, men man kanske säga, jag blev devastated kanske. Något. Jag vet inte riktigt.
Herregud.
Men och det Jon Stewart då pratar om här är liksom sin upplevelse av klimatet där folk försöker sätta dit honom och hugga på saker och så välja lösryckta citat liksom för att bygga det här narrativet som vill bygga om honom.
Mm. I feel like in some respects I started that. And that's where it goes, oh. So now I'm being hoisted on slightly my own petard because when I was doing the comedy, now I would say we were very careful about context and we tried to layer our arguments fairly and smartly, but the internet utilized that as eviscerates. So like where we would think like, you know, poked fun at this, it became he eviscerated or he destroyed. So you became weaponized.
Ja, man kör att det var han började med The Daily Show och nu blir han attackerad av monstret han skapade.
Mm.
Nej, men det är kanske krångligt där. Men att de menar att de i sina inslag i The Daily Show att han sa det att de kanske tänkte att nu driver vi med den här gubben.
Ja.
Men internet förvandlade alltid till att han slaktade honom eller han förintade honom.
Ja.
Så Jon Stewart blev liksom weaponized. Han blev beväpnad. Mm. Och det liksom, ja, men kanske man kan känna igen att det är så här att man håller på och säger åh, vad kul det är att Ulf Brunnberg, en sån reaktionär gubbe i sitt sommarprogram, skojar om det. Och så reaktioner på det, fy fan, han borde dö.
Ja.
Han borde dö. Eller så här, Marcus Berro är knäpp i den här krönikan och alla bara, ja, han ska bli av med alla sina uppdrag. Nu startar vi upprop. Liksom.
Vad kul för oss alla.
Och det där tycker jag att man kan... jag kan så känna igen något med det här, att vara hamnat nu, att... Att, ja, men till exempel då drivandet med Horace Engdahls gubbighet, att jag tycker inte att den är så loll, utan jag tycker att den är jävligt weaponized.
Mm.
Att det jag klippt ut från intervjuer med Horace tidigare var ett klipp som jag då tyckte tillför något i saken, liksom. Att det här är då ja, men det här har mer med saken att göra, men det var andra roligare klipp som andra har hoppat på i den här intervjun, som till exempel när han refererar till sig själv och kulturprofilen som vi grabbar, när han fick frågan han fick frågan om att han hade hyllat kulturprofilen som gentleman då i en 2 år gammal intervju. Och då frågade Epstein honom om det.
Alltså det där uttalandet gjordes för över 2 år sedan innan de här anklagelserna som är aktuella nu överhuvudtaget hade framförts. Och det jag sa i intervjun handlade naturligtvis inte om sex. Det är ett ämne jag aldrig diskuterat med vi grabbar talar inte om sånt. Han och jag har mötts genom åren framförallt i samband med att vi planerat kvällar på Kulturplats Forum.
Ja.
Alltså wow!
Ja. Killar måste lära sig formulera sig på andra sätt.
Mm, jo.
Alltså, för med Louis C.K. Pamela Adlon gick ut och hon sa, alltså hans kollega och vän, hon sa, jag hade ingen aning, jag är förkrossad, hon använde nog ordet devastated.
Ja,
och så här, jag vet inte, om det här stämmer så är jag så ledsen för offren och för deras familjer och för vad de har varit igenom.
Mm.
Och hon blev ju inte ditsatt för det.
Nej,
så det är ju också det, att inte kunna säga typ, om det här stämmer så är det fruktansvärt, men jag kommer inte döma min vän och bekanta innan jag vet.
Mm.
Men om det stämmer är jag skitledsen, för det här är fruktansvärt. Men de kan inte säga det. Men kan inte säga det, de kan bara vara så här, antingen är det sant eller så är det inte sant. Hej då.
Ja, men grabbar pratar inte om det.
Nej, exakt. Men det är väl lite då att jag tycker inte att man ska bli ditsatt. Jag tycker att Horace Engdahl då i så fall ska bli ditsatt för det jag spelade upp tidigare. Alltså det om liksom att man, om man liksom är emot att han inte har varit med, att man skulle tagit DNs granskning på mer allvar.
Ja.
Och ska bli ditsatt för det, men inte bli ditsatt för den här formuleringen.
Nej, inte just
för
grabbar.
Att det är så här. Ja, men det är då att, jag tycker inte att det är så kul nu när alla delar av vi grabbar citatet, för att det är då inte som vad lustig han är, utan det är då fy fan vad sjuk i huvudet han är. Han är ett jävla svin. Han hade förrättat sig själv och kulturprofilen som vi grabbar. Det säger allt. Det säger allt. Men jag tycker inte att det är det som säger allt. Att det säger ingenting egentligen.
Nej.
Att det här andra klippet jag spelar upp säger mer i sakfrågan, men det här vi grabbar säger mer bara att han är någon som uttrycker sig eget och excentriskt och inte fattar, snedstreck, inte bryr sig om hur det låter i det moderna medieklimatet. Och det kan man ha lite kul åt, Alltså det kan man tycka är lite loll. År 2013 hade jag klippt ut det klippet och haft kul åt det.
Då hade vi skrattat.
Men nu tycker jag inte att det är kul längre, för det är för weaponized på något sätt. Mm. Och det kanske är det som är det jag tänkte på här.
Jag tror att han försökte prata lite ungdomligt i Nordgren och Epstein, men så ung publik.
Vi grabbar.
Han visste att det är så mycket unga som lyssnar.
Men det handlade ju inte om sex.
Nej, och det tror jag faktiskt aldrig de har pratat om heller. Jag tror på honom där. Mm. Det gör jag. Men som sagt, jag tycker att många män kunde ha fått den medieträningen att man kan också säga att om det här stämmer så är jag, tycker jag att det är hemskt. Typ. Man behöver inte säga antingen så stämmer det eller så stämmer det inte, och en lag är en lag och allt det där snacket, för att jag menar det pöben vittrar, det man blir förbannad över är att man vet om folk som har känt den smärtan, som har varit med om de här övergreppen, och då att få den totala likgiltigheten i ansiktet på grund av att så här, men vi har ett rättssamhälle så att vi låter dem reda ut det, det är så här, det folk är ju, varför känner du ingenting om det är så att din bekanta
för
har gjort det här?
För han har aldrig någonsin pratat om sex. Jag tror inte ens att han vet vad ett sexuellt övergrepp är, för att Horace snackar inte om sex med sina grabbar, fattar ni inte?
Men då kunde en som PR-agent eller medieagent kunde nog säga så här: du måste bara säga så lite typ att det är skithemskt om det är så, men vi väntar på utredningen. Mm. Ja, bara liten sån, då tror jag att ändå att det hade varit lite i alla fall.
Jag tror att han blivit kränkt av det. Jag tror att han är en stor konstnär som har jättemycket problem med auktoriteter.
Ja, han har sina principer förbannad och sånt såklart.
Ja, men det är visst att jag tänker att det blir en del av det som är förgiftande, det här gacha, det här jag sätter dit dig liksom för att du inte liksom fattar att du ska säga det här liksom rituella nästan, att I'm devastated, bla bla bla, att du skiter i det. Det kan man ju tycka är tråkigt, men det är ändå inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju i så fall då att han inte vill göra den här utredningen. Ja. Om man tycker att den här utredningen är viktig att göra, så är det ju det som är det viktiga. Men det här liksom det här klippa ut små citat och liksom sådär flyga på dem liksom.
Ja, det är
sådär,
pissigt. Det är pissigt, men jag tycker också att det är lite konstigt att inte kunna ge den lilla, man måste säga enligt ett manus, men alltså det är ju, när det handlar om så pass allvarliga övergrepp så är ju folk övertända.
Jo, de skjuter ju sig själva i foten jättemycket för att de inte spelar det här spelet. Så det är ju jättedumt om de inte gör det. Men sen så kan jag också önska att det var ett klimat där man inte var så intresserad av att alla skulle spela spelet väl upp, eller liksom.
Ja, men jag tycker också att det inte bara är ett spel. Jag
fattar vad det är. Inte gå runt med den förväntningen, tror jag, är det som är.
Ja, du menar det är också att det är offer och
ja, men att folk liksom också reagerar på så här, varför blir du inte om det stämmer att en person du har jobbat nära i många år har gjort de här fruktansvärda sadistiska övergreppen, varför påverkar inte det ditt känsloliv överhuvudtaget? Det gör mig orolig. Och då måste jag hitta något annat sätt att komma åt dig, och då kanske jag tar klipp ut sånt mini en liten del ur ett citat och pissar på dig på den vägen. Alltså jag tror att det också finns en genuin upprördhet från att så här, varför vill du inte ta in att om det nu är så så är det här någonting som också är jättetraumatiskt, eller borde vara traumatiskt. Man blir ju rädd om en människa inte alls verkar reagera på omfattningen av det. Alltså jag tror att det är det som gör att man blir tokig och vill hitta något sätt att kniva någon. Emotionally.
Yeah.
Det tror jag är en del i det i alla fall. Och därför hade det kunnat hjälpa mig att spela det spelet lite.
Ja, för då hade ju ingen tänkt.
Men du menar att det är inte bara spel heller, utan det är också att reagera på ett schysst mänskligt sätt. Liksom.
Och hur nära man har till, hur nära man har till de känslorna av skräck inför de här situationerna. Att man, om man själv har det, så kanske man reagerar väldigt starkt på att någon ger uttryck för att den inte har någon som helst förståelse för vad det skulle kunna innebära, till exempel. Det tror jag också är en grej som folk blir tokiga av.
Förmodligen.
Med sådana grabbar. Jag måste dra.
Ja. Okej, vi ska säga tack till de som möjliggör den här podden och dessutom skapar en känsla av mening, ontologisk trygghet och hemkomst i kosmos till alla som kämpar med att sälja sin arbetskraft i det här landet. Och jag pratar alltså om fackförbundet Jusek och akademikernas A-kassa. Att vara med i A-kassan är ett måste nästan. Att inte försäkra sin hem eller sin bil, det ses ju som barbari i princip, eller hur? Då är man en desperado som lever utanför samhället.
Då är man en primitiv.
Det känns inte förtroendeingivande.
Nej, gud,
man är
nej.
Inte en sund samhällsmedborgare. Och lika självklart ska det vara att försäkra sitt arbete. Akademikernas A-kassa är för dig som är eller är på väg att bli akademiker. Kostar endast 110 kronor i månaden och då får du vid arbetslöshet upp till 20 000 kronor i månaden. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med. Där kan du också med hjälp av akademikernas räknare räkna ut vilken ersättning just du skulle få vid arbetslöshet. Jusek är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Är du medlem i Jusek så får du del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Men Jusek stöttar dig även på en mängd andra sätt i karriären och den här veckan vill Jusek flagga för sin karriärrådgivning. Om du ringer Juseks karriärrådgivning och frågar, ska jag säga upp mig och satsa på stand-up? Ja. Så säger de, ja, kanske.
Ja.
Tror jag, jag vet inte. De ger alltid bra råd.
Det är de bästa råden du någonsin har fått.
Det tror jag. Och det här är då några konkreta frågor som medlemmarna kan känna igen sig i, som karriärrådgivningen kan hjälpa till med. Till exempel då, om du jobbar i offentlig sektor men är nyfiken på att arbeta privat, hur ska du gå tillväga?
Ja.
Och ska jag välja det lägre betalda jobbet som verkar mer spännande eller det välkända med bättre lön? Det kanske är det här med att satsa på stand-up. Då.
Ja, precis. Just,
om jag hoppar på chefstjänsten och ångrar mig, är jag körd på arbetsmarknaden då? Den frågan kan du svara på. Jag gissar på att du inte är det. Men jag vet inte, du får ringa Jusek och fråga. Jag tröttnar på mitt jobb men vet inte vad jag vill göra istället och vilka tjänster jag kan söka. Känner du igen dig i det? Ring Juseks karriärrådgivning. Jag vill vara kvar på mitt nuvarande jobb men behöver stressa ner och ta färre uppdrag. Hur tar jag upp detta med min chef? Jag vill förbereda mig inför medarbetarsamtalet. Ge mig några råd. Alla dessa frågor och helt andra som du hittar på själv.
Men
du behöver inte välja något av de här, men någon av de här.
Ja.
Boka ett samtal med Juseks karriärrådgivare. Gå in på jusek.se och läs mer. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget att gå med i Akademikernas och snedsträck eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden kan du gärna meddela Akademikernas och Jusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Jusek.
Tack!
Moa hade lite bråttom iväg här, vi ska ju bara säga hej då, men du kanske vill plugga era framtida event.
Ja, det vill jag. För att den 5 maj då kommer vi till Umeå Humorfestival tillsammans med Svensk Damimpro som är jag, Moa Lundqvist, Tora Larsson och Elvira Lander och Thomas Burström på piano.
Mm-hmm.
Men han är också en dam.
Ja, just det.
Så att vi ser inte kön i Svensk Damimpro.
Nej, just det. Men ni har ändå valt det namnet.
Vi har valt ett väldigt könat namn för att illustrera hur kön betyder så lite för oss.
Mm.
Och då kommer vi köra vår improviserade analoga tv-serie Skuld för alla som kommer. Så att gå in på www.umeohumorfestival.se och köp biljetter. Det blir säsong 6 av Skuld och ingen vet ju vad som ska hända.
Man
förutom ni som kommer dit.
Man behöver inte ha sett de 5 första få hänga med.
Nej, för att de kommer ju aldrig finnas igen heller.
Nej, just det.
Så att de är bara varma minnen i våra själar.
Och just det, vi har Lilla Drevets lilla live-poddvända som vi ska göra i slutet av maj. Det är då Göteborg, Stockholm och Malmö 29, 30 och 31 maj. Stockholmsbiljetterna sålde slut på en dag. Så att de finns inte längre. Jag vet inte om det kan finnas någon enstaka Göteborg kvar fortfarande. Det är nog nästan slutsålt. Men gå in och kolla ifall ni av någon anledning vill se det där. Och Malmö Opera finns. Så malmöopera.se och klicka dig vidare där. Så finns det biljetter till Lilla Drevet Live 31 maj i Malmö.
Snyggt!
Mm.
Vad roligt!
Ja, det blir jättekul.
det blir roligt.
Tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm och Moa Lundqvist var också med här, stora delen av programmet.
Mm.
Och du var med Dylan Appak.
Ja.
Jättekul att ha dig här.
Mycket roligt.
Lilla Drevet är tillbaka om en vecka igen. Hej hej!
Hej hej!
Ja, jag fick fan